är det jag, Anna, som ska prata lite till med Eva Humboldt. Och idag ska vi dyka ner i den sociala hjärnan och scarfmodellen. Den har vi gjort ett avsnitt om tidigare, så nu blir det som en liten fördjupning här idag. Men jag tänkte att du, Eva, kan ju börja med att berätta om, så vad är neuroledarskap och vad har du för utbildning i neuroledarskap?
Svaret på vad neuroledarskap är, det finns lite olika benämningar av det. Det är ju ett ganska så nytt begrepp grundat av en herre som heter David Rock, som har jobbat i USA med det perspektivet på ledarskap i säkert 20 år vid det här laget. Och det är också vid hans institut som jag har utbildat mig och tagit en masters i neuroledarskap. Och vad det är egentligen att det baseras på ny hjärnforskning som man integrerar med tidigare beteendevetenskaplig forskning och jämför för att se så här, kan vi förstå tidigare forskning och förstå den mänskliga varelsen, mänskliga naturen ännu bättre, ännu mer på djupare nivå med hjälp av mer kunskap om hur hjärnan funkar. Och det kan vi. Så hjärnforskningen validerar väldigt mycket och kompletterar väldigt mycket det vi redan visste, men inte kunde liksom visa på biologiskt. Och med hjälp av all den kunskapen, gamla modeller inom psykologin med nya modeller som också visar på ett neuroperspektiv då på varför människor tänker en viss tanke eller tänker vissa tankar, känner vissa känslor, beter sig på olika sätt. Och modeller som också då kan visa på hur vi kan göra för att, jag vill inte säga bli bättre, men uppdatera oss, bli en version 2.0 om vi strävar efter det. Så neuroledarskap är helt enkelt ett perspektiv på ledarskap. Vi använder oss av den senaste forskningen på hjärnan också. Inte bara, utan det är jättemycket beteendevetenskaplig forskning och socialpsykologi och sociologi som är inbakat i hela den här, i den här disciplinen skulle man kunna kalla den. Fast jag vill helst prata om det som ett perspektiv.
Den saken som jag kanske fick med mig nummer ett, liksom, den första gången som jag gick baskursen i neuroledarskap, så var det att hjärnan har ju 5 gånger fler nervkretsar som hanterar hot än belöning. Och att hjärnan är väldigt mycket mer känslig för sociala hot än vad vi kanske visste innan. Var det någonting som kom fram i och med den här liksom nya hjärnforskningen då? Att man kunde se att det plingade lika mycket i hjärnan då när man blev utanför som, eller?
Som när man får bli sparkad på smalbenet, ja, eller få en kniv i ryggen. Absolut. Det är en av de större upptäckterna faktiskt. Som handlar om att man började med hjälp av ny teknik kunna se vilka områden i hjärnan som får blodtillströmning i olika typer av situationer. Och det är ju de områdena som sen kommer att styra hur vi tänker, känner och gör i den situationen. Och då var det en forskare som var nyfiken på vad som händer med människor när man upplever utanförskap eller att man är exkluderad eller känner sig ensam. För han hade stött på väldigt mycket vittnesbörd om att folk pratar om det som smärtsamt. Mm. Pratar om det som det gör ont. Så han genomförde ett antal experiment där man mätte vad som hände. Väldigt, väldigt manipulerade experiment, men ändå. Folk fick uttala sig om hur de upplevde situationer. Och man kunde också samtidigt då titta på vad som hände i deras hjärnor. Och då kunde man se att ungefär samma nervkretsar i våran hjärna blodfylls eller blir aktiverade, skulle man kunna kalla det. Så när vi upplever utanförskap som när vi känner fysisk smärta. Och då benämnde de det för att vi faktiskt hamnar i social smärta, och för hjärnan och kroppen är det precis lika smärtsamt. Det finns egentligen inte någon större skillnad. Och folk pratade också om det så här, att det gör ont, jag, nu känner jag mig ensam, jag, man kan få ont i magen eller ja, på något annat vis. Bara, får en fysisk upplevelse av smärta. Även om det bara handlar om att någon har sagt ett ord som jag reagerar på. Jag får en blick jag inte förstod. Eller man är i något slags missförstånd och då antar att det den andra personen säger är någonting negativt. Och där var också en annan upptäckt då. Nämligen att ja, hjärnan jobbar jättemycket med att analysera hot och belöning. Eller hotfulla situationer kontra situationer där det kanske finns möjligheter, nya möjligheter. Och att människor kan vara precis lika hotfulla för oss då eftersom de kan åsamka oss smärta. Och eftersom det är primärt viktigast för oss i vår överlevnad att hantera hot, så har vi fått en hjärna som är mycket mer utbyggd för att hantera hot. Så vi är mer känsliga för hot. Vi tolkar upplevelser som hotfulla 5 gånger oftare än att vi ser att det är någonting bra eller kul eller rätt eller så. Vi är primärt negativa och mindre uppskattande i vårt förhållningssätt till livet, till andra människor. Så kan det variera naturligtvis beroende på hur vi har lärt oss olika situationer.
Men utifrån den kunskapen att hjärnan är liksom konstruerad för att vara mer känslig för hot. I din egen vardag, hur använder du den kunskapen för att tolka dig själv eller att hjälpa dig själv i olika situationer?
Men då brukar jag försöka stanna upp. Och det här är ett jättearbete som har pågått under några år nu faktiskt, tack vare att jag lärde mig det här. För att analysera och bättre förstå, så att jag inte bara reagerar gentemot människor på ett sätt som ibland har varit destruktivt i mitt liv att göra. Inte speciellt konstruktivt. Det har förstört relationer, det har sabbat mina planer. Så jag försöker stanna upp och analysera, så här, vad kan det här vara? Och då har SCARF-modellen varit väldigt användbar. För det har blivit ett ramverk för att ticka av. Så här, vad handlar det här om i mig i relation till den här personen? Vad är det den här personen hotar i mig? Eller vad är det för behov jag har som den andra personen hotar?
Och SCARF är en modell som egentligen då reder ut eller sorterar upp 5 olika områden då som hjärnan är väldigt, alltså 5 sociala typer av hot som vi är väldigt känsliga för.
Mm. Och allihopa utgår egentligen ifrån grundförutsättningen för oss som människor och överlevnad. Att få vara en del av ett sammanhang. Få tillhöra, få känna samhörighet. Så allihopa är knutna till det grundläggande, väldigt primala eller väldigt primitiva behovet. Och när de behoven blir hotade av en annan människa så triggar det igång hela vårt överlevnadsmaskineri. Så det är det forskarna också vill påtala nu, att vi måste ta det på allvar, därför att det är lika hårdkodat i vårt system att reagera kraftfullt på sociala hot för vår överlevnad.
För man tycker ju då att det är saker som, ofta kan det vara lite tramsiga grejer,
ja.
Att någon blir så jätteupprörd över att de inte fick lika stor tårtbit på fikat eller vad det nu kan vara. Mm. Om man tänker liksom, men herregud, det var liksom en tårtbit. Då är det ju jättetramsigt, men om man förstår att det drar igång hela överlevnadsmaskineriet så blir ju reaktionen plötsligt begriplig och man kan dessutom hjälpa den människan som har reagerat på det sättet, kanske.
Ja. Handlar det om tårtbiten eller handlar det om vad tårtbiten symboliserar, vad den står för i en persons liv? Därför att tårtbiten kan vara en symbol för hur det var när jag var liten. Det vill säga att jag aldrig fick det jag ville ha. Eller att mina syskon fick mer än mig. Eller fick förmåner som inte jag fick. Eller, att jag upplevde mig orättvist behandlad väldigt ofta. Och då är jag superkänslig för det. Och då blir en tårtbit en jättestor grej.
Och då är det ju bra, tänker jag, att både vara medveten om att jag faktiskt funkar så själv. Att när jag reagerar på ett sätt som kanske är liksom oproportionerligt, så kan det faktiskt vara så att det här handlar om någonting som jag har med mig. Mm. Att det triggar någonting i mig. Att det inte måste vara liksom den här andra personen som är en riktig otäcking för att de gav mig en lite mindre bit tårta.
Precis. Så att vända på det perspektivet. Och det kan vara rätt svårt. När hela överlevnadsmaskineriet har gått igång i våran kropp så är vi ju Vi tappar ju kontrollen över tankar och känslor och beteenden.
Mm. Så ja, för då är vi inte, det är inte liksom, det är inte meningen att vi ska stanna upp och reflektera och fundera. Nej. Vi, det är ju meningen att vi ska rädda oss själva liksom. Precis.
Ja, men vi ska vara väldigt automatiska, mekaniska i vårt sätt att, att bete oss då. För vi har inte tid, precis som du säger. Vi har inte tid att tänka. Det är inte konstruktivt att tänka i dem. Eller för hjärnan. Hjärnans programmering säger en sån här situation, när du känner så här, då ska du inte tänka. Då har vi förprogrammerade beteenden här som du bara ska göra. Mm. Så här, gå i kamp, flykt eller spela död.
Mm.
Och den fattar inte heller. Den delen av hjärnan pratar man om som blind på ett sätt. Den ser inte verkligheten för vad den är, utan den går på gamla associationer, gamla minnen. Och det kan vara minnen som ligger i vårt DNA, som vi har med oss genom generationer. Så det behöver inte ens vara någonting jag har upplevt i mitt eget liv, utan det är en kodning. Och nu låter det som att vi är maskiner, men så ja, det kräver rätt mycket av oss då att stanna upp och tänka så här, vänta nu, det har kanske inte med den här personen att göra. Mm. Och kan jag omvärdera mina tankar om den här personen eller situationen? För jag håller på att bara projicerar ett antagande eller gamla minnen på den här situationen.
Och i den situationen då, så är det ju liksom, om jag har den här kunskapen och så ger jag dig den här lilla biten tårta, eller den mindre biten tårta, och så blir du alldeles så här, jag ser hur du blir alldeles röd i ansiktet och ja, men börjar så här andas och ja, upprörd så här, då kan ju jag faktiskt hjälpa till, istället då för att dra igång min reaktion och tycker att gud vad hon är otacksam eller vad otäckt det här är. Att om jag förstår att det här är ju den biologiska varelsen Eva som har liksom, där de här sakerna har liksom, den här spaken har dragits i liksom. Ja. Då blir det mycket mindre hotfullt för mig att möta dig i det, exakt, tänker jag.
Ja.
För det som annars händer är att du blir upprörd, ja, och så säger du någonting till mig och så blir jag upprörd. Mm. Och så är vi liksom båda två i affekt, agerar ut liksom gamla mönster och till slut så har vi liksom startat ett världskrig. Liksom.
Ja, precis. Och den historien upprepar sig hela tiden, överallt.
Mm.
Men vi har makten att bryta det mönstret. Vi kan träna upp förmågan att bli bättre och bättre och bättre på att bryta det mönstret.
Men om du skulle kunna bara ge oss en, liksom en snabb run-through av SCARF-modellen.
Mm. Då är det, som du sa, fem behov som har att göra med ett behov av att säkerställa min plats i en grupp. Och den första är status. Och det handlar i grund och botten om relativ viktighet. Att vi behöver alla hela tiden beräkna och bekräfta att vi har en given plats i en grupp. Och helst så högt upp i rangordning som möjligt. För att ju högre upp i rangordningen, desto mindre risk att jag åker ur gruppen. Ju. Och evolutionärt så har det också varit så att hög status, eller högt i rangordning, säkerställer god hälsa och långt liv. Så vi har det i hela vårt DNA, en önskan om hög status. Och vi beräknar det genom att jämföra oss med varandra. Och några enkla mätetal är ju då att känna sig lite bättre än någon annan. Att ha rätt. Att vara mer kompetent. Och i det här moderna livet så har vi en massa symboler för det. Titlar, bilar, pengar, vem vi känner. Vad vi har för nätverk. Som kan kommunicera våran status till andra människor.
Så man höjer sin status då genom att, om man liksom letar fel hos andra, så är det är din hjärna då som försöker att hitta en anledning till varför du har högre status i den här gruppen.
Ja, precis. Och det kan ju vara svårt för den som blir utsatt för det att tänka så. Och känna medkänsla för den andra personen och tänka att den personen är bara rädd att bli av med sin status. Och det är hotfullt för hjärnan och då upplever den social smärta. Och det här är bara en reaktion. Hur kan jag hjälpa den personen att känna sig trygg ändå utan att behöva leta fel hos mig? Den kan ju vara jättesvår därför att jag blir triggad. Jag kanske känner skam själv då. För jag har önskemål om hög status och vill vara felfri i så hög grad som möjligt. Men kan man häva sig över det där? Och ändå se det biologiska i det. Och att andra människor kämpar med samma saker som jag. så om jag kan känna medkänsla snarare än bli förbaskad, så har vi vunnit mycket.
Mm.
Men det är ju inte lätt.
Jag har ju två tricks, inser jag, som konsult för med det här med status just. Att, att när jag liksom sitter i ett möte och ska ge råd eller ska liksom hjälpa till att förbättra någonting, så tidigare så hade jag ju en, då trodde jag att mitt värde som konsult var liksom, ju fler fel jag hittar desto bättre. Och nu är det med, jag talar aldrig om någonting som är fel, om jag ser något stavfel eller vad det är, utan jag talar bara om liksom vad man kan göra bättre och hur tänkte ni här och... Men jag inser att jag pratar ju på ett sätt som är väldigt ohotfullt eller icke-hotfullt i status. Så det är ju en jätteintressant liksom spaning. Att, och det funkar ju väldigt mycket bättre.
Mm. Och per automatik höjer du din egen status i andras ögon.
Ja.
För att du är icke-hotfull.
Ja.
Man vill hänga med dig, man vill vara med dig, man litar på dig. Ett busenkelt sätt, så här quick fix på boosta någon annan status, det är just att uppskatta den andra personen. Så det kan vi göra mer av.
Mm.
Men det är ju inte...
Så min egen upplevda status kanske blir högre om jag talar om vad andra har gjort fel.
Mm.
Men det funkar inte riktigt så i praktiken. Det är inte så att alla bara, men gud vad hon är bra på att hitta fel som vi har gjort. Vad härligt. Hon är ju fantastisk. Mm.
Eller de upplever kanske att du...
Nu var det Diddy som sa något här. Ja. Vi har ju två hundar här som promenerar omkring på sina små tassar.
Ja.
Mm.
De håller på att reglera sin ömsesidiga status.
Just det. Mm. Och de är inte riktigt lika så här... Eller det är väl rätt härligt för att de är väldigt tydliga. Ja. Det är inte så här att det sker bakom kulisserna på något vis. Utan det är liksom... Det är vad det är.
Ja, precis. Så som hundar är. Det kan vara så att man upplever att du får hög status därför att du visar din kompetens. Men... Det blir inte den typen av status i deras ögon som gör att de vill närma sig dig.
Mm.
Eller relatera till dig. Utan det blir ju snarare antingen föraktfull status. Eller status som man föraktar därför att man är rädd för den. Därför att du inte relaterar.
Mm.
Eller att du också väcker skam i folk och för att du är bättre. Och då blir det heller ingen god relation av det. Utan folk kommer att skydda sig från det.
Mm.
Så du kan inte åtnjuta din status ändå.
Nej, och det leder ju inte till liksom att man får fler affärer eller så heller.
Nej.
Men när jag håller workshops och grupperna då som ska redovisa liksom det de har gjort i någon storytelling-övning. Mm. Så har jag, när en grupp redovisar så har de andra grupperna i uppgift då att hålla koll på. Liksom när blir jag uppmärksam? Och vad tyckte jag var extra bra? Det är de instruktionerna liksom.
Mm.
Och det blir alltid så fantastiskt skön stämning.
Mm.
Just för att det är ingen som är rädd för att någon ska liksom säga vad som inte funkade eller inte var bra.
Mm.
Och alla blir, det händer så fantastiskt mycket saker med människor när man bara kan vara liksom trygg med varandra.
Ja, och slappna hjärnan av och när den är avslappnad men ändå fokuserad. Som den också kan göra bättre när den är avslappnad. Då blir den kreativ. Då får vi tillgång till alla våra förmågor. Så då blir det ju både lustfyllt och produktivt, tänker jag.
Det är men det var också efter liksom neuroledarskapsutbildningen som jag insåg att för det man vill göra är liksom, vad är det hjärnan... Ja, när blir jag uppmärksam?
Mm.
Det är ju det som man vill åt med storytelling. Att man vill liksom nå igenom bruset.
Mm,
och det här med varför skulle de kunna säga att det här skulle du kunna göra bättre? Det blir bara...
Uh-huh.
Jag insåg, det stryker vi.
Uh-huh.
Annars har man ju nästan med sig att det ska vara så.
Ja.
Men jag gav mig själv rätten att inte ha med den.
Att bryta det mönstret. Mm. Underbart. Då har du varit en ambassadör för feedbackrevolutionen.
Mm.
Men då var du modig också. Eftersom det förväntas att man ska berätta att vi ska berätta för varandra vad man ska göra bättre. Vad man har gjort fel. Traditionellt.
Mm, ja, precis. Mm. Det är liksom så det ska vara. Och att vi tror att man det sättet att man blir bättre är genom att andra människor talar om för oss vad vi gör fel.
Mm.
Men den ifrågasatte jag. Liksom, och, ja, men jag köper inte in på den längre.
Härligt.
Och nästa ja, skarfaktor.
Nästa, det är certainty på engelska. Som man kan ha översatt till visshet, förutsägbarhet på svenska. Och det är hjärnans enorma behov av att ligga steget före. Den har ju en liten felsökningsmekanism i en del av hjärnan där som står för avläsning av omvärlden och söker då primärt faktiskt avvikelser, fel. Oigenkännbara mönster är läbbiga. Så den letar mönster och när allting är som det ska, då kan vi vara lugna och fina eller till och med belönade. Alltså att belöningscentra blir triggat. Men den är ju lite lurig därför att den har fler gånger mer nervkretsar för hot. Så att vi har en tendens att tolka intryck negativt. Just för att möta behovet av förutsägbarhet. Och den sociala aspekten av det är ju att vi då är väldigt känsliga för när vi inte kan tolka någon annans ansiktsuttryck. När vi inte får ögonkontakt, när vi inte vet vad någon säger för att de säger det lite för otydligt. Eller om det är, vi pratar olika språk. Eller när en människa säger en sak och gör en annan, blir det också väldigt oförutsägbart. Så där är vi oerhört beroende av varandra för att uppleva trygghet i stunden utifrån det behovet.
Vad tänker du då att vi behöver liksom kommunicera med varandra? Att man behöver sätta ord på det där som inte... Det var faktiskt, jag gjorde en intervju med en forskare inom kommunikation och ledarskap som heter Lena Lid Falkman. Och hon pratade om att när man leder distansmöten så har ju den som är leder mötet behöver vara liksom deltagarnas kroppsspråk. Att man behöver liksom tala om att ja, och nu är det den som ska prata och ja, nu hörde vi inte riktigt vad du sa eller hur, ja, nu lät du engagerad. Och det tyckte jag var väldigt smart. Är det lite så här visshetsskapande då? Jag
tänker att man behöver jobba överdrivet mycket med tydlighet kring just känslomässiga uttryck som kroppsspråket är väldigt mycket i en sån situation. Där man kanske är dålig upplösning, man ser inte ordentligt. Människorna kanske är krympta till en minibild. Så det är jätteklokt att hantera en situation så, verkligen. För det är ju, hjärnan håller på att tolka det hela tiden. Och det har ju också visat sig att det finns ett helt system som hanterar det. Som ju faktiskt kallas vårt automatiska, eller vårt default-nätverk. Den sociala hjärnan. Det finns en massa olika namn på det. Men att det är det vi primärt pysslar med när vi inte är stenhårt fokuserade på en uppgift. Så håller vi på att skanna av det sociala sammanhanget för att förstå om andra människor runt omkring oss vill oss väl eller är våra fiender. Och vi gör det undermedvetet. Det är inte någonting som vi sitter och tänker på att vi gör hela tiden. Sen kan det komma en medveten tanke om så här, undra vad hon tänkte om vad jag sa alldeles nyss. Tyckte hon att det var en dum fråga eller tycker hon att jag är dum nu? Eller, det kan vi kanske komma i kontakt med då och då. Men under det så pågår det hela tiden också en skanning av kroppsspråk, mimik för att hela tiden förutsäga vad den andra människan ska göra i nästa stund.
Så kan den här liksom, det som hjärnan plockar upp då, som vi inte ens märker, påverka det vårat elektrokemiska klimat då?
Ja. Det är där vi blir smittade. För vi tar upp andra människors energi eller med andra människors tillstånd. Också via att vi tar in och tolkar in mimik och rörelsemönster och hur man vrider huvudet och så vidare. Och de impulserna skapar ju naturligtvis antingen då god energi i oss eller att vi blir ännu mer nyfikna eller vi känner glädje för att vi upplever någonting härligt som kommer emot oss. Och då får vi oxytocin i hjärnan och dopamin och endorfiner. Men om hotsystemet blir triggat för att vi känner ovisshet i relation till den andra människan så ökar ju graden av stress, oro, nervositet, osäkerhet. Eller vi kan bli sorgsna, vi kan bli skamfyllda. Därför att vi gör antaganden om att den andra personen tänker saker om oss.
Men det kan ju ske då utan att man ens vet. Så jag kan ju känna mig obehagligt utan att ens förstå liksom vad det är som har hänt.
Ja. Mm. Och du kan göra det när du kommer hem. Du behöver inte ens vara i stunden. Utan du kommer hem och så får du en dålig smak i munnen så här. Och har vi tur så kommer vi på att det var från den situationen. Vi kan också gå bära på obehag utan att ens kunna koppla det till en situation. För att vi inte har klarat av att medvetandegöra oss om att det var den situationen och det jag möttes av den personen eller de personerna som skapade det klimatet eller den energin i mig som jag nu bär med mig. Så det är lätt att bli överväldigad. Hjärnan har lätt att bli överväldigad av det sociala. Och det sätter ju också strålkastarljuset på hur viktigt det är med bemötande. Där vi är tydliga med att skapa visshet kring oss själva, att vara förutsägbara. Man ska koppla det till ledarskap och ledarutveckling och utbildningar. Och så var det ju inte länge sedan man stod på, jag har inte gjort det. Jag reagerade alltid på den, men jag har suttit och lyssnat till den uppmaningen om att som chef så ska du vara så oförutsägbar som möjligt, för då Va? Håller du folk på tå.
Jaha, och att hålla folk på tå, det är en bra grej då, tänker jag. Mm. Och varför då?
Ja, du får deras uppmärksamhet.
Jo, men det här har jag faktiskt varit med om också faktiskt. Mm. Att behöver man inte vara hotfull liksom, för att, eller kan inte det vara en bra idé? Mm. Så ja, alltså, det beror ju på vad man vill uppnå. Liksom. Ja. Och det är ingen långsiktigt hållbar. Liksom.
Nej, nej. Man skapar väldigt otrygga samarbetsklimat. Mm. Mm. Otrygga människor. Så man får ju inte ut, de kommer ju inte åt sin potential. Så man får också lägre grad kreativitet och produktivitet om man är ute efter det som chef. Men framförallt så är det väl inte så kul att gå omkring och vara rädd. Eller ha människor som är rädda omkring sig. Om man inte njuter av att folk är rädda för en.
Mm. Att vara oförutsägbar. Mm. Mm. Underbart. Mm. Ska vi se, då har vi SCA.
SCA. Autonomy. Autonomi. Och det är behovet av en upplevelse av kontroll. Förlust av kontroll stressar ju ganska så mycket. För då kan någon annan ta över kontrollen. Och vad händer då? Då kan vi bli utsparkade ur en grupp. Eller på annat vis vara utsatta för livsfara. Man förlorar ju kontroll om man har en stor björn som står böjd över en. Och det kan ibland bli samma upplevelse när jag tappar kontrollen i relation till en annan människa. Att den andra människan blir en björn som helt plötsligt kan ta över styrningen av mitt liv eller av situationen för mig och hur det ska bli för mig. Så då kan man ju dessutom hamna i skräck kring förutsägbarhet, kring sitt liv. Så upplevelse av kontroll och behovet av att få påverka och välja i stunden. Så att valmöjligheter och påverkansmöjligheter. Och då är det naturligtvis det mest belönande, tryggande utifrån ett socialt perspektiv. Att jag kan påverka andra människor. Vi pratar ju ofta om att vi inte väljer våra föräldrar. Som en slags, för att trösta oss själva ibland. När vi inte är så nöjda med våra föräldrar. Och det är precis likadant med andra relationer. Att vi skulle ju helst gärna vilja välja dem vi jobbar med. Men det gör vi inte. Så vi är redan där försatta i någon slags hotrespons. Men då blir det extra viktigt att vi får påverka de människorna som vi jobbar med. Såklart. Och det kan man ju tänka sig att det är ju också nedärvt. För att påverka är ju ett sätt att visa att jag är en resurs för en grupp. Och då behöver de mig och då blir jag inte utkastad. Men också om de funderar på att utesluta mig ur sammanhanget så kanske jag kan påverka dem så att de inte gör det. Så att det finns ju väldigt mycket förmåga att så här, rädda livet på mig själv genom att kunna påverka och välja. Men också att dra om jag inte tycker att det gagnar mig i det sammanhanget. Så jag har en valmöjlighet att faktiskt sluta på det här jobbet om jag tycker att det är för mycket skit som pågår eller att det är för många värderingar som strider mot mina på det här stället.
För barn så har man inte riktigt den möjligheten att gå därifrån.
Nej.
Och jag tänker att med så det föräldraskapet som man ser på många håll eller hur man hanterar barn så är det ju det är väldigt lite kring det här med att man ska ge liksom barnet rätt till sin autonomi. Utan att det är liksom att som förälder eller som vuxen så ger man sig själv en makt att man ska bestämma över barnet. Och om barnet då opponerar sig då ska man liksom knäcka. Eller du vet, trycka till. Eller
då ska man visa sin status.
Ja, men jag tänker att det här att barnet uttrycker en önskan till sin autonomi. Att det är ju faktiskt både sunt och liksom ett biologiskt faktum. Mm. Och inte något som kan eller ska kanske uppfostras bort.
Håller med. Det är en jätteviktig del i en människas utveckling. Att få komma i kontakt med sin möjlighet till autonomi. Och får vi inte det, då kommer vi att få ett överdrivet behov av att hävda vår autonomi när vi blir äldre. Som då kommer att säkerligen hämma oss i många situationer. Därför att i värsta fall så gör vi oss omöjliga för andra människor. Så jag håller med. Som förälder får man väl fundera kring varför är det så viktigt att de gör som jag säger. Vad är det med min status? Jag håller på och försöker bekräfta där i relation till mitt barn.
En grej som jag har hört är det här, ett nej är ett nej. Mm. Och att det ska vara det liksom i relation till ett barn. Mm. Och sen var det någon som sa liksom, nej, men ett nej, det är ju en början på en förhandling. Och det var ju liksom i relation till liksom något vuxen grej. Liksom, mm. Eller, men jag tänker att det är ju samma sak, att barnen behöver ju också ha en förhandlingsmöjlighet. Mm. Att jag vill inte att mina barn ska leva sitt liv liksom i relation till mig som att jag är liksom en betongvägg, utan mm. jag vill att det ska vara... Det är klart att det finns tillfällen liksom när ett nej är ett nej. Mm. Men då tänker jag mer liksom i övergreppssammanhang. Mm. Men om det handlar om att får jag ta en banan? Nej, vi ska snart äta middag. Ja, men jag är faktiskt jättehungrig och jag har tränat idag. Mm. Ja, men okej, ta en banan.
Mm. Jag tänker, ett nej är ju nödvändigt i en situation som inte är förhandlingsbar. När man behöver vara den lite mer rationellt tänkande människan. Med tanke på att barn inte har en färdigutvecklad hjärna.
Får jag äta godis till frukost? Får jag hoppa ut genom fönstret på andra våningen med paraply?
Precis. Mm. Ja. Som vuxen har man lite bättre utvecklat konsekvenstänkande. Så där behöver kanske ett nej vara ett nej. Men när konsekvenserna inte är värre än att kanske inte är lika hungrig till middagen om man får äta en banan innan. Spelar det någon roll? Så då kan vi absolut föra en diskussion, som du säger. Vi har en förhandling då. Och där får ju barnet också lära sig att förhandla och motivera sina önskemål. Det är ju jättebra träning. Och man kan till och med som förälder då lära sig någonting på kuppen om sitt barn. Vilka vanor ens barn vill ha och behöver för att må bra. Barnet får lära sig att ta hand om sig själv.
Ja, men precis, för att det ska ju bli liksom vuxna självständiga människor. Det är ju inte att det ska bli liksom hundar.
Nej.
Som aldrig ska kunna flytta hemifrån eller Nej. Kunna fatta beslut. Eller...
Precis.
Mm. Och då har vi nästa, eller skulle du säga något annat där?
Nej, jag tänker när man har en förhandling så är det ju också ett sätt att ge autonomi. Det är ju också att förhandlingen slutar med en överenskommelse. För där finns det ju också en hårfin skillnad mellan att jag ger dig autonomi eller vi är båda i autonomi och efter förhandlingen så kommer vi överens om att det är så här vi gör.
Mm.
Inte att jag tillåter dig att göra som du vill.
Ja, men precis. Det handlar inte om att jag backar och jag förlorar.
Nej.
Utan det handlar om att vi kliver in liksom på en gemensam arena och för ett samtal.
Ja. För om man översätter det sen till det här barnet blir vuxet och sen hamnar i sådana situationer med en annan vuxen. För vad vi pratar om är ju egentligen en konflikt. Det är två olika behov som möts. Och då kommer barnet att vara mycket mer, ha bättre kapacitet att hantera konflikter konstruktivt. Genom att förhandla och komma till överenskommelser. Mm.
Snarare än att man då är van vid att man får ett nej och man blir jättearg, springer in till sitt rum och smäller igen dörren. Mm. För man vet att, att här går det liksom inte att prata.
Mm. Och det är ett sätt där man också tar hand om varandras status. Man ger autonomi och det ger man också status till varandra.
Mm. R.
R. Relatedness. På svenska så pratar vi om det som tillhörighet, samhörighet. Skillnaden på, eller skillnaden ska vi inte säga, men vi kan ju känna samhörighet på många nivåer. Vi kan känna samhörighet för att vi gillar samma typ av kläder. Eller vi kan känna samhörighet för att vi har växt upp i samma område.
Eller hejar på AIK.
Eller hejar på AIK. Men det behöver inte betyda att vi litar på varandra. Så det är någon slags skenbar samhörighet eller en ytlig form av samhörighet. Men när det kommer till scarfmodellen och samhörighet tillhörighet så handlar det om tillitsbaserad samhörighet. Det vill säga vi har jobbat så mycket på vår relation att vi har fullt förtroende för varandra. Vår hjärna kommer att per automatik tänka vän istället för fiende så fort vi har att göra med varandra. Och då är vi också mindre benägna att bli hotade av varandra både när det kommer till status. Vi blir mer generösa gentemot varandra. Vi tolererar högre grad av ovisshet därför att vi har en grundtillit till varandra. Och vi behöver inte påverka varandra lika mycket heller. Utan vi är mer öppna för att lära av varandra. Därför att vi litar så på varandra.
Vad är det som skapar då relatedness? Att en grupp liksom har en god relatedness. Kan man uttrycka det så?
Absolut. Vad påverkar? Öppenhet påverkar. Alltså att våga vara autentisk. Ungefär som hundar. Jag säger det jag tänker. Men jag säger det med omsorg så att jag inte liksom klampar på och trycker ner någon annan status. Vad menar du när du säger påverkar? Vad påverkar?
Ja, nej, men jag tänker det du sa om den här chefen förut. Att man skulle vara oförutsägbar. Alltså jag tänker det här med relatedness och öppenhet. Och att man har en grupp där man är trygg. Att man vet vad som... Fast det är också certainty kanske. Oj, nu ramlar benet ner här.
Oj då.
Ja. Om man vill liksom främja relatedness i en grupp. Om man tänker som i en familj eller i en arbetsgrupp. Om du är ledaren eller om du är en medlem i den här gruppen. Vad kan du göra för att främja relatedness?
Ge utrymme till att lära känna varandra. Det handlar ju om att jobba med att etablera liksom gemensamma värderingar. Och kanske, det beror ju på vad det är för en konstellation av människor. Men att hitta den minsta gemensamma nämnaren. Vad binder oss samman först och främst? Så att hjärnan kan hitta någonting att kroka i. Och sen får vi bygga naturligtvis då gemenskap kring vad vi står för tillsammans. Och sen får vi bygga gemenskap och förhandla kring hur vi vill vara med varann. Det brukar vara hjälpsamt också att man får en upplevelse av att vi är en del av samma historia. Så man kanske behöver dela med sig av erfarenheter. Där man kan relatera till vissa erfarenheter och helt plötsligt hitta likheter. Men också olikheter och få förstå en annan människa utifrån deras olikheter så att det inte blir lika skrämmande då att man tänker annorlunda eller ser annorlunda ut. Eller. Om man är en arbetsgrupp, man kanske inte jobbar så mycket med det i en familj, men samtidigt gör man ju det tillfälligtvis i alla fall när man ska åka på semester, att man har en gemensam vision om saker. För där ligger ju väldigt mycket att man har olika behov. En familj består av en grupp medlemmar som har olika behov på en semester. Så att prata om den visionen och vad det betyder för var och en. Och vad man har för förväntningar på den semestern. Skapar ju trygghet. För där bakar man ju in egentligen både att man bygger förutsägbarhet. Och man bygger in påverkansmöjlighet. Valmöjlighet. Och då ökar statusen. Så det är sådana här grundläggande grejer som vi behöver för att känna att vi är inkluderade.
Så det där är ju nästan liksom en övergång till din modell för meningsfulla samtal. Men om vi bara liksom river av fairness också innan vi kastar oss in i meningsfulla samtal.
Ja.
Rättvisa känns rättvisa. Lite tramsigt.
Ja.
Va?
Ja.
Det borde man väl kunna ställa sig över som modern människa.
Och ändå inte. Vi vet ju alla att livet inte är rättvist. Naturlagarna är inte rättvisa. Därför att naturlagarna och mänskliga sociala sammanhang handlar om så här krafter som ska vara bra för helheten. Och då drabbar det den enskilde ibland. Men det som är viktigt för oss som sociala varelser är upplevelsen av rättvisa. Så även om jag tycker att någonting är orättvist men jag kan förstå varför och jag kan tycka att det är ganska så här rättvist att varför man gör så alltså det bakomliggande syftet med ett agerande eller ett beslut som jag tycker drabbar mig, om jag kan tycka att det är hyfsat rimligt så kan jag ha lite överseende med det. Och då blir min upplevelse inte lika av situationen, att den inte är lika orättvis utan lite mer rättvis.
Alltså överhuvudtaget det här med att liksom förstå varför är ju en helt fantastiskt. Liksom. Igår så berättade min son som spelar saxofon om att hans lärare hade förklarat för honom att nu har du gjort väldiga framsteg under en period, men just nu befinner du dig på en platå. Det innebär att du kommer att behöva träna jättemycket på de här sakerna innan du upplever att du gör nästa stora framsteg. Och Kalle kom hem och var alldeles upplivad över att han var på en platå. Han tyckte det lät ju jättekul. Och tyckte inte alls att det lät jättejobbigt det här med att nu kommer jag behöva nöta skalor jättelänge för att ta nästa steg. Så när han förstod liksom varför och när han hade fått en förklaringsmodell så tyckte han plötsligt att det här liksom med att det ska vara trögt, det låter ju toppen.
Just det. Det fanns ett syfte med att det skulle vara trögt. Det var inte trögt bara som en sak i sig, utan det var en del av någonting större.
Mm.
Ja. Och det är när vi kan komma i kontakt med det, att allting är en del av någonting större och vi redan har köpt in på det större. Det är ju förutsättningen, såklart.
Jag tyckte det var så smart av hans lärare att visualisera det på det sättet för att skapa mening med motgången. Ja, liksom.
Meningsfullhet är ju avgörande för oss. Mm. Och sen gjorde han ju också så att läraren hjälpte till med förutsägbarhet. Då blir ju han i sin tur en trygg resurs för din son.
Mm.
Och vad ville jag säga med det? Jo, jag ville säga att strunt i det.
Det är så härligt ibland när man börjar någonstans och det är så helt tydligt och sen är det som att det bara så här, dimman bara lägger sig eller det bara försvinner.
Ja. Det blir för plötsligt för komplicerat där uppe bara.
Ja.
Det var säkert jättesmart, men vi struntar i det.
Men vi måste ju hinna prata om modellen för meningsfulla samtal också. Och hur 17 var liksom bakgrunden till, för det är en modell som du har skapat utifrån liksom det som du har utifrån den, alla modeller och utifrån allt du kan och varit med om och observerat. Och,
Ja, precis. Det är ett hopplock av olika discipliner och olika modeller. Så det är inte alls någon rocket science på något vis. Men vad jag vill erbjuda med den, det är att skapa möjligheter till samtalsklimat som tar oss ifrån det här väldigt prestationsinriktade sättet att samtala med varandra som vi ofta kallar för feedback. För ju mer jag har lärt mig om hjärnan, ju mer förstår jag hur hotfull feedback är för oss människor. Och hur svårt det är att ge feedback som ger värde. Just för att vi är så reaktiva, känslomässiga varelser. Och det, vi lever i en värld och på arbetsplatser med högt tempo. Så att stressen är ganska hög. Vi har lite tid för att samtala. Så vad behöver vi fokusera på i ett samtal? Och den här modellen för meningsfulla samtal, det är inte att vi ska gå från A till Ö i den, utan den är en meny. Och då behöver vi kanske göra ett analysarbete först. Och då sätter jag också lite fokus på det här att vi behöver kanske bli mer mindfulla i hur vi samtalar med varandra och vad vi fokuserar på i olika samtal beroende på hur vår relation ser ut. För det är lite eftersatt tycker jag. Vi har haft som fokus på prestation och så väldigt lite fokus på relation. Och så vet vi bland annat med hjälp av hjärnforskningen att om vi fokuserar på relation så kommer prestationen utan att vi ens behöver prata om den. Därför att är vi trygga med varann så samverkar vi och blir kreativa och kan göra så mycket mer än vad vi kan som enskilda individer.
Så om man liksom ska syftet med meningsfulla samtal, ska det då leda till trygga relationer?
Ja, och det är det jag menar med att det är meningsfullt, därför att en underskattad meningsfullhet, en underskattad belöning på arbetet, förutom att vi får pengar eller vi har arbetsuppgifter som vi gillar eller att vi sitter på ett fint kontor, det är ju de sociala relationerna. Att det är människor som ger oss någonting och där vi kan bidra och ge till dem. Det är bland det mest belönande som finns för våran hjärna. Därför att det är så meningsfullhet i det. Och om vi då kan föra samtal med varandra med fokus på att skapa meningsfullhet, så skapar vi värde och då för varandra. Och då blir vi också trygga med varandra. Och då har jag tänkt att vad är det vi behöver varandra? Då har jag tänkt väldigt mycket utifrån SCARF-modellen. Vilka behov behöver vi tillgodose i ett samtal med en annan? Hur behöver vi förbereda oss så att vi inte är i impulsivitet, i reaktivitet, i stress när vi går in i ett samtal med varandra, utan hur kan vi möta en annan person? Ja, dels behöver vi jobba mycket med reflektion, som vi pratade om tidigare. Alltså jag behöver förstå mig själv och vad jag har för behov innan jag går in i ett samtal med någon annan. Oavsett om det behöver inte vara att det är konflikt, utan mer bara att jag blir väldigt tydlig för den andra människan. Hur kan jag bli så tydlig för en annan människa? Och då behöver jag ju bli tydlig för mig själv först. Och blir jag tydlig för mig själv så blir jag också trygg med mig själv. Och då kan jag gå in i ett möte med en annan människa med mer trygghet i mig själv. Jag behöver inte jämföra mig med en annan människa för att känna status, utan jag kan faktiskt känna status därför att jag bygger den inför mig själv. Sen behöver vi ju då, för att bli tydliga för andra, behöver vi ju vara väldigt beskrivande och dela med oss transparent och öppet av våra upplevelser. Inte utifrån skuldbeläggande eller skambeläggande eller projiceringar och berätta för en annan hur de påverkar oss. Just utifrån det vi pratade om tidigare, att vi väldigt ofta har med oss tidigare associationer från situationer. Så det en person gör i en given stund, det trycker på en knapp i oss. Det har inte så mycket med den personen att göra. Det har väldigt mycket med vilka knappar vi går omkring och bär på. Och vad de knapparna triggar igång för associationer. Och då går vi in i beteendemönster som är så här rutiner för oss. Att hur vi reagerar på sådana situationer. Så om vi kan försöka, och det här tränar jag på stenhårt själv. Och det är jättesvårt. Men jag säger till mig själv, fortsätt bara att träna. För varje gång så blir du lite bättre på det. Och det är att hålla mig till situationen och tänka att jag inte berättar för den andra personen, utan jag sätter mig ner tillsammans med den andra personen och tittar på situationen framför oss. Så vi sitter på samma bänk egentligen och situationen är framför oss och vi har två olika upplevelser av den. För det har vi alltid. Vi kan inte ha samma upplevelse av en situation. Och så utforskar vi den tillsammans genom att jag beskriver den, hur jag upplever den. Mina känslor, mina tankar, mina behov, mina observationer av saker och ting. Och jag försöker hålla det så här frilagt från att det har med den andra personen att göra så mycket som möjligt.
Mm.
Och den är jättesvår, det vet jag.
Men det var ju ett tag, och jag har hört flera som har dragit här exemplet, att det är så väldigt effektivt att säga, när du gör så där så känner jag så här. Mm. Och någon som lyssnade på någonting jag pratade om sa det. Ja, det upplever jag fungerar bra. Och det jag tänkte i mitt huvud då var liksom, det du beskriver är en härskarteknik. och så vill man väl inte liksom bete sig.
Det är ju en snabb belöning i upplevelsen av att få påverka. Och det är också en snabb belöning för hjärnan i att uppleva att man får högre status än den andra. Och det behöver inte vara illvilja bakom det, utan det är bara att det är ett beroende vi har. Vår belöningscentra går igång och vi känner oss lättade eller vi känner oss glada när vi kan lägga över det på någon annan. Men det blir ju som du säger, vi är snubblande nära känslomässig kidnappning, det vill säga skuldbeläggning, skambeläggning.
Men jag tycker liksom, det finns ju, jag blir så här svinarg, för jag tycker att prata om känslor är jättebra och uttrycka sina känslor är jättebra. Men det är ju en helt annan väg att använda det då som är ens känslor som ett sätt att få någon annan att må dåligt. Eller att...
Ja.
Så att om jag istället, man skulle ju kunna uttrycka det på ett annat sätt, eller man skulle ju kunna använda sina känslor, men att använda det liksom som ett spjut, som jag upplever att han gör i det, än att man skulle kunna duka upp ett bord liksom med sina känslor och ställa fram den här bänken som du pratar om istället. Men det kräver ju lite, det är ju inte riktigt lika quick fix i det.
Nej. Och det är väl också ett nytt förhållningssätt vi måste ha. Ska vi prata med varandra utifrån quick fix förhållningssätt? Eller ska vi prata med varandra utifrån att relationer behöver ta tid? Och att det här samtalet, vi kanske inte hinner prata om allt det här samtalet. Men vi påbörjar ett samtal. Och så kommer vi tillbaka sen.
Mm.
Och vad är prio att prata om just nu? Ja, jag kanske till och med inte ens ska beskriva min upplevelse. För det är inte det som vi behöver i vår relation just nu. Utan jag kanske bara ska, och det är ju en annan del av det meningsfulla samtalet. Jag kanske bara ska gå in och berätta vad jag är tacksam för gentemot den andra personen. Dels för att hjälpa mig själv och min egen hjärna att omvärdera människan. Om det här samtalet nu handlar om någonting som jag behöver reda ut med den personen. Att komma i kontakt med något positivt, något uppskattande. Någonting som balanserar upp mina negativa känslor för den personen. För det finns säkert massor jag kan uppskatta och vara tacksam för i relation till den personen också. Så det kanske är bara det jag ska göra först. Sen tar vi det där svåra. Mm.
Och det här, alltså har man det klimatet, vi jobbar ju mycket med det hemma hos oss. Och i julas så var Kalle och med på en konsert, och han skulle spela saxofon, och han blev ganska, ja men han tyckte att det gick ganska dåligt, han spelade fel på några toner, och han var i ett sammanhang där det var mycket äldre barn, och han är ju van vid att vara liksom i sin åldersgrupp så vara liksom väldigt duktig, eller liksom prestera väl, och här var han plötsligt liksom, upplevde han själv så här jättesämst liksom. Det var jättejobbigt, och han efteråt var han jättearg, och på vägen hem så kunde vi liksom prata om det här, hur det kändes. Och han hade väldigt lätt att sätta ord på upplevelsen och vad som hade hänt. Och, en halvtimme senare så var han ju liksom bara väldigt sporrad på att träna mer. Och sen träffade jag hans lärare efter jul, och han sa, jag måste nog prata med Kalle om det där. Och jag tänkte först, vad är det han pratar om? För oss var ju det liksom historia. Så att genom att ha ett klimat där det är väldigt okej att prata om jobbiga grejer eller misslyckanden, och att inte bli så laddat, så blir ju livet liksom väldigt mycket lättare. Vi behöver ju inte liksom tassa runt det där. Men det var också han som valde när han ville prata om det.
Ja, då har du gett autonomi och prata. Vilket jag inte tycker innefattas i feedbackkulturen som den är idag. Att prata är ju ibland till största delen att lyssna. Så en del i meningsfulla samtal är ju också att koppla på nyfikenhet på den andra. Om vi har det som ett syfte med samtalet. Vi ska bara vara nyfikna på varandra och lyssna. Eller om det är min tur den här gången och vara bara nyfiken på dig. Det är också ett sätt att hjälpa hjärnan att gå från felsökning till nyfiket utforskande. För ibland måste vi liksom bara hjälpa den att ta det perspektivet. Och när vi gör det, då händer det ju grejer med hjärnan. Då kommer vi åt de funktioner i den sociala hjärnan som vi behöver nyttja för att relatera och bygga relationer. Och det är ju att kunna känna empati. Att kunna ta perspektiv och relatera till saker som den andra personen säger.
Men också det jag försökte få fram var att med den lilla historien där. Mm. Det var ju att jag behövde inte påtala. Liksom. Du spelade fel 3 gånger. Mm. Så därför behöver du träna mer. Eller det här hände för att du inte hade tränat tillräckligt. Mm. Det är helt oväsentligt.
Det försätter honom bara i hot och skam. Ja. Och låsningar, potentiella låsningar, vågar inte göra igen.
Och det var ju precis det han landade i liksom på egen hand sen. Att jag behöver nog träna mer.
Ja. Han kom till egen insikt. Ja. För du gav honom också utrymme för reflektion. Så genom att inte säga någonting så hamnade han i en bubbla i meningsfulla samtal där han gick in i samtal med sig själv. Mm. Och kom fram till det själv. Mm. Det är hur stort som helst.
Och utan skam och hot.
Och kom åt sin potential då också. Mm. Alltså att han vågar gå och göra det igen. Han vågar fortsätta, vill fortsätta. Så snacka om ett värdefullt samtal istället för att gå in och liksom korrigera och berätta för honom vad han behöver göra. Mm. Det leder ingen vart.
Så jag tänker att det som jag gjorde där som förälder eller som lyssnare eller deltagare där, det var ju att, eller vad man ska kalla det för, det var ju att bara att vara i acceptans av den han är, oavsett vad som har hänt. Ja. Och att inte vara på peta, utan bara liksom bara skapa det här trygga utrymmet. Mm.
Du var i relation, inte i prestation. Vi behöver inte bli bättre. Vi behöver bara bli mer trygga. Det är det viktigaste vi behöver bli just nu. Som det ser ut i världen just nu.
Som mänsklighet, tänker du?
Mm. Som mänsklighet. Och som enskild individ hemma med sin partner, i skolan, på jobbet, i livet, i samhället. Vi behöver inte bli bättre. Men när vi blir mer trygga, då får vi tillgång till vår underbara kapacitet. Alla våra goda kvaliteter och förmågor. Så ser jag på det.
Och meningsfulla samtal då? Om du ska liksom sammanfatta, eller hur kan man börja med meningsfulla? Om jag känner att ja, men meningsfulla samtal låter som något smart. Det vill jag börja med.
Ja.
Hur gör man då?
Man kan börja med sig själv. För det är svårt nog. Man kan börja reflektera kring sig själv. Man kan börja uppskatta sig själv. Man kan börja vara tacksam för saker i sitt liv. Man kan börja vara nyfiken på sig själv. Istället för, om man är benägen att göra det, döma sig själv. Så kan man vara nyfiken på sig själv.
Är det inte lite grann också att vara i det här liksom i mellanrummet? Att vara okej med liksom att det är lite ovisst och att jag har en... Att man gärna säger, liksom, tala om vad som är fel. Eller att liksom inte gå på impulserna. Utan att ge sig själv en liten fredad zon. Där liksom allting bara får vara.
Ja, umgås med sig själv. Men vill man ta steget och börja samtala. Ja, säga att man vill så här, testa något annat än klassiska jagbudskap på jobbet. Kan man ju välja någon av de här bubblorna i meningsfulla samtal. Och träna på att se något jag kan uppskatta med en person. Och se vad som händer. Det är ju en del av mellanrummet, tänker jag. Precis som du gjorde med din son. Du tog ju paus. Du befann dig i ett mellanrum. Och sen så kom han och han hade tänkt klart. Så var lite nyfiken på vad som händer om jag... Gör någonting annat än min impuls säger att jag vill göra. Om jag vill korrigera eller berätta för någon hur de borde göra. Kanske bara ska uppskatta det sätt de gjorde det på. Och se vad som händer.
Min man brukade kalla mig för intelligensombudsmannen. För att jag alltid visste vad som var rätt i olika situationer.
Ja.
Så det har ju varit en resa det här. Och, ja. och ja. Uppdatera liksom.
Ja. Vi har hela livet på oss med den resan. Och vi behöver hela livet på oss för den. För det är väl någonting som man kan hjälpa sig själv med. Att liksom sänka förväntningarna på att nu ska jag bli bäst på det här. Det är bara experimentera. På vilket sätt kan ett annat sätt att samtala. Eller att använda den modellen för att prata med människor runt omkring mig. Vad kan den ge mig?
Men om man är nyfiken på modellen, då finns den som man kan titta på den någonstans?
Ja, den finns på hemsidan, ligger den.
På neuroledarskapipraktiken.se.
Ja, detta korta, lätta namn.
Jag lägger det i poddanteckningarna om man vill gå in och titta.
Tack.
Ja, men jag tycker jag håller med dig att det är det här vi behöver för att vi ska klara av och lösa de utmaningarna som vi står inför. Och om man ska tänka liksom lite mindre än rädda planeten så är det ju det här med att man får ju så mycket bättre relationer. Det blir liksom hela livet blir smidigare och skönare när man tar sig an det på det här sättet. Då blir det liksom medmänniskor snarare än motmänniskor.
Just det. Den var bra. Och en bättre relation till sig själv.
Ja, inte minst. När man kan vara lite snällare mot sig själv i alla möjliga sammanhang.
Ja.
Men då tackar jag så jättemycket för idag.
Tusen tack själv, Anna.
Ha det så fint.
Du med. Hej då.